God kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Ja, det är Håkan Sundliden som har bibelförklaringar i Värnamo kyrka över första Korintierbrevet. Och vi ska få lyssna till repris idag och nästa måndag, för det är lite uppehåll i bibelförklaringarna i Värnamo kyrka. Annars är det i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18:30. Men nu är alltså del 24 i repris.
Vi håller då på i första Korintierbrevet och ska avsluta förhoppningsvis. Jag hoppas vi hinner igenom det, men vi gör så mycket vi kan. Det är från första Korintierbrevet kapitel 6, vers 12. Men vi ska börja med att bedja. Herre, vi tackar dig för att vi får räkna med din närvaro. Och vi tackar dig för att vi har fått förtroende för vittnesbördet om dig. Det vittnesbörd som finns här i Nya testamentet. Herre, skänk din heliga ande till oss så att vi kan få upp ögonen för vem du är och vad du har gjort. Herre, visa oss allt mer vad som är din vilja. Visa oss allt mer hur du tänker, vad du önskar. Vad som är så att säga själva kärnan i ditt budskap till oss. Herre, när vi håller på med sånt som kan verka ganska ytligt här i texterna, så vet vi att det inte är så, utan att du finns bakom orden. Herre, hjälp oss att förstå att texten här är ytan, men att det under ytan finns ett djup. Ett gudomligt djup. Och hjälp oss att få del av det djupet. Så att vi blir uppbyggda, så att vi blir förändrade, så att vi blir mer lika dig. Herre, tack för att vi får vara dina lärjungar. Nu ber vi att vi ska få följa dig under den här timmen. Tack för din närvaro. Amen. Alltså första Korintierbrevet kapitel 6. Och vi hade gjort till och med vers 11. Och vers 11 slutade med de här orden: sådana var en del av er, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Och jag vill minnas att det här är ju alltså avslutningen på det som han har sagt innan, där han har gått till rätta med några bröder därför att de hade dragit varandra inför rätta. Alltså de hade inte gjort upp i godo i det heligas gemenskap. Utan de som hade pengar och makt och möjlighet, de drog de svagare inför rätta. Och sen så var det ju rätt så korrumperat på den tiden, så att där kunde man köpa sig domar. Och Paulus är ju rasande för att två bröder i en helig gemenskap har betett sig på det sättet. Och sedan så skriver han då att vi har inte del i den här ogudaktigheten. Vi handlar inte på ett sånt ogudaktigt sätt. Och så räknar han upp då en massa som vi tycker synder här då. Otuktiga, avgudadyrkare, äktenskapsbrytare. Han till och med nämner homosexualitet. Giriga, drinkare, förtalare, utsugare. De ska inte ha del i Guds rike. Allt det där har vi gått igenom. Så det tar vi inte en gång till. Och så avslutar han då med de här orden: sådana var ju en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade och så vidare. Och här ska jag bara säga det nu innan vi går vidare, att betoningen här på den här versen, det ligger inte på att man har blivit helgad eller att man har tvättats ren eller att man har blivit förklarats rättfärdig. Alltså, det är ju ett starka teologiska begrepp. Men hans tanke är inte här att lyfta fram starka, innehållsrika teologiska begrepp. Och att vi skulle försöka förstå hur han använder dem, utan huvudsyftet med den versen är att säga att detta har hänt med er. Det står i en grekisk tempusform som heter auristus, som betyder, det handlar om någonting som har hänt i det förgångna, och det är en engångshandling som har hänt i det förgångna. Och jag tror vi hann läsa också, någon kanske inte var med, men vi läste från Apostlagärningarna 22:16. Där står nämligen så här: Och det ord som riktar sig till Paulus då i samband med hans omvändelse. Han har alltså mött Jesus på vägen till Damaskus. Och så säger Ananias till honom: och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Så förmodligen var det så, och det är därför som Paulus skriver som man gör här i 1 Kor 6:11. De har tvättats rena, alltså att dopet hade den betydelsen. Då när ni döptes, då tvättades ni rena. Då förklarades ni rättfärdiga. Då blev ni helgade, alltså avskilda för Gud. Och detta har hänt. Innan ni var döpta så var ni såna och såna och såna. Men sen blev ni ju döpta, så nu är ni inte såna längre, utan nu är ni någonting annat. Och det här är ju Paulus vanliga sätt att argumentera när han ska förmana någon. När han ska säga till någon att vi ska leva sig eller så. Så är det ju aldrig för att moralisera. Utan det är hela tiden en fråga om att undervisa människor om vad de redan har varit med om. Ja, men ni har ju blivit Jesu Kristi lärjungar. Då ska man göra så här. Så att det är aldrig det där pekfingret som vi gärna, tyvärr, eller ogärna uppfattar i vår tid. För varje gång man talar om vad en kristen ska göra eller inte ska göra, så kan man nästan märka hur man i församlingen backar och man känner hur det luktar moralism och lagiskhet, och det här vill vi inte lyssna på och så vidare. Va? Men det är inte alls så med Paulus. Det är aldrig så att hans sista ord skulle vara att det är förbjudet. Aj, aj, nu får ni inte göra så, nu får ni inte göra så. Utan det är hela tiden att, ja, men sådana var ni tidigare. Nu är det någonting nytt. Och det nya, det ska man leva på det här sättet. Så han är väldigt instruktiv när han kommer med sina förmaningar. Så där är den 11:e versen, och det är alltså övergången här nu till fortsättningen. Så bara han påminner dem om vad de har varit med om och att det är nu någonting nytt. Sen så sa jag också så här, och det vet jag, men det var kanske inte förra timmen, men eller om det var för ett par veckor sedan, att, och jag tror att det är viktigt, jag vill gärna upprepa det, att när det gäller de här synderna som räknas upp, girighet och avund och så vidare, så kan ju vem som helst av oss tänka, ja, men såna är vi ju allihopa mer eller mindre. Ja, i vår kötsliga natur. Men nu gäller det här att se på oss själva och se på varandra på lite olika sätt. Ja, vi är alla syndare. På skapelsens plan. Vi är alla ofullkomliga människor. Vi är alla delaktiga. Eller vi är alla av kötslig natur. Och det är ingen skillnad på en kristen och en icke-kristen. Men det här är ju inte det enda perspektivet. Eller den enda dimensionen. En annan dimension. Det är ju detta med frälsningen. Och att leva i Jesus Kristus. Där är det skillnad på folk. För det finns många som inte lever i Kristus eller gemenskap med Kristus. Vilket vi gör däremot. Och sen så finns det då en tredje dimension som man också ska ha med. Som plockar upp det här från den treenige guden. Och det är ju den helige ande som är den tredje personen i gudomen som svarar för helgelsen. Det vill säga den pågående förändringen utav våra liv. Och där är det skillnad också mellan kristna. Beroende på att vi har olika kallelser och olika uppgifter. Och olika benådade på det sättet. Det tycker jag är viktigt att ha med. Den här livsförvandlingen, detta att de har tagits in i Kristus Jesus. Att de har blivit frälsta, som man kan säga. Kanske lite slarvigt uttryckt. Eller det är ju inte något fullständigt uttryckt. Men då vet ni vad jag menar. De som har blivit intagna i Jesus Kristus. De har varit med om att blivit döpta, de har varit med om en livsförvandling. Och det är det som är grunden nu också för fortsättningen. Så det betyder att fortsättningen här nu, förmaningarna och instruktionerna, och det fortsätter sen i kapitel 7. Det är alltså inte så att den helige ande eller det nya livet kan reduceras till något teoretiskt. att man tänker på ett visst sätt. Utan det är verkligen en livsförvandling som har ägt rum. Det är väldigt stor skillnad. Man kanske inte ser det till en början eller tänker på det. Men det är faktiskt en väldigt stor skillnad att leva med Jesus som Herre i sitt liv. Jämfört med att inte göra det. Det är en stor skillnad. Och vi som är Jesu Kristi lärjungar, vi har det här med etiken, med instruktionerna. Det är inbyggt så att säga i själva evangeliet. Så när vi har fått del av det nya livet, fått del av evangeliets kraft, då har vi också fått del av de här nya instruktionerna. Så när vi hör instruktionerna, då känner vi igen det. Då appellerar det till vår inre människa. Vi kan säga vårt amen till det som Paulus instruerar oss om. Och har vi inte det klart för oss, då blir det lätt att man uppfattar det som moralistiskt och så. Va? Så det är därför som jag säger det här inledningsvis och gör det med viss emfas dessutom. Sen var det ju också så, det gäller hela församlingen i Korint, att Paulus, han tänkte sig ju att församlingen inte skulle leva i den egna kraften. Alltså det är inte frågan om att prestera ett kristenliv. Utan man skulle leva med hjälp av den kraft som Gud ger. Alltså han hade, som vi har sagt många gånger, ett eskatologiskt perspektiv. När vi är i himmelen, då lever vi på ett fullkomligt sätt. Den där mönsterbilden, det där fullkomliga, det är det som han skickar ner och tillämpar i vår situation. Inte bara som en föreskrivning utan också som en kraft. Någonting som vi blir delaktiga utav. Någonting som vi får vandra i. Vi får när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att leva på det här sättet. Det här blir vi ju aldrig färdiga med. Vi blir ju inte fullkomliga här på jorden. Men vill man uttrycka det positivt så kan man säga så här istället. Vi har under hela vår jordevandring tillgång till den här kraften. Hela tiden tillgång till det nya livet. Så vår kallelse är ju egentligen som kristna, som vi sa i söndags i kyrkan, att komma till källan. Det är vår kallelse, det är vår livsuppgift. Att komma till honom som är källan, dricka av det levande vattnet, leva av syndernas förlåtelse, ge syndernas förlåtelse till alla. Få del av Guds egen rättfärdighet så vi behöver inte prestera den själva och så vidare. Det är någonting som vi inte blir färdiga med utan det lever vi hela tiden. Och det är ett underbart liv naturligtvis att leva så. Nu är det så här att han har ju då talat på det här sättet i kapitel 5 och i kapitel 6. Och han gör det också i kapitel 7. Om man följer den här bibeltolkaren Gordon Fee som jag har nämnt om, så delar ju han in det här i tre delar. Den första delen var ju kapitel 5 som handlar om den otuktssynden som det innebar att det var en man där som levde i incest. Den andra delen är ju då det sjätte kapitlet när de har dragit varandra inför rätta. Och nu så finns då den tredje och sista delen kvar. Och det är från vers 12 till och med 20, alltså den andra halvan, den sista delen av det sjätte kapitlet. Och här undervisar han om kroppen. Om den mänskliga kroppen. Och skälet till att han undervisar om det är det att han skriver till de kristna i Korint. Och församlingen i Korint. Och de levde ju i en grekisk eller en hellenistisk kultur. Och den grekiska, hellenistiska och grekiska kulturen, den är inte densamma som den bibliska, som den gammaltestamentliga eller judiska kulturen. Det judiska är ju begränsat till judarna och till Israel. Men även om man levde i förskingringen och fanns synagoger överallt så var ju kulturen begränsad till de här synagogerna, åtminstone till det judiska folket. Men för övrigt så var det ju en helt annan kultur. I den här helt andra kulturen som vi så fanns det många olika religioner, livsuppfattningar, livsstilar. Men den dominerande, ett samlingsbegrepp på många av dem är gnosticismen. Och gnosticismen, den ser ju människan på så sätt att i varje människa så finns det något gudomligt. så finns det något gudomligt. Det finns en gudagnista i varje människa. Och frälsningen hos gnostikerna, i den mån man kan tala om frälsningen, det är att upptäcka den här gudagnistan, eller att få kunskaper om den andliga världen. Det är för det då verkar befriande. Och i slutänden också att man går upp i ett intet eller i ett alltet, hur man nu vill uttrycka det. Om det finns några klara föreställningar om vad som händer efter döden vet jag inte, men i sådana fall skulle man nog tala om att anden eller själen befrias ifrån kroppen. Och så går man upp då i det gudomliga. Så kroppen hade inte bara en underordnad ställning utan var i en mening skild ifrån den inre människan. Och det här gjorde att man kunde hantera kroppen på två olika sätt. Antingen kunde man göra som stoikerna och epikureerna, att man la en självdisciplin på det kroppsliga, på det materiella. Att den inre människan, den andliga människan skulle leva i en sorts självdisciplin, skulle kunna behärska sin kropp. Och för stoikerna så var det ett ideal att man kunde behärska sina lustar och sina begärelser. Att man var herreman över dem. Men det fanns också en annan tolkning som var egentligen den motsatta. Vi kallar det för libertinismen. Libertinismen, liber utav frihet, utav frihetsbegrepp. Där tänkte man sig som så att kroppen har ju ingen evig betydelse, för den hör till det materiella. Den kommer att dö och den kommer att begravas och upphöra. Därför är den inte bara underordnad eller skild från den andliga, från det andliga, utan den är dessutom mindre värd. Kanske till och med att man kunde förakta det materiella och det kroppsliga. Och så drog man slutsatsen, därför kan man leva hur som helst. Det spelar ju ändå ingen roll, det ska man ju ändå klä av sig den här kroppen i slutänden. Så det var två helt olika slutsatser. Det ena, att man skulle kämpa med sina begärelser och lustar och övervinna dem. Den andra, att man skulle ge efter för dem helt enkelt. Men det här är ju inte den judiska bakgrunden. Det här är inte Gamla testamentet. Det här är inte kristen tro. Utan kristen tro säger ju att människan är en helhet, en enhet. Man kan tala om själ och hjärta och inre människa och yttre människa. Man kan tala om ande, själ och kropp. Man kan uttrycka det på lite olika sätt. Men till syvende och sist och i grund och botten så är människan en helhet, en enhet. Som inte går att åtskilja. Man kan till och med säga, som de säger i judiska sammanhang, att människan är en kropp. Alltså man är en kroppslig varelse. Vi ska komma tillbaka lite grann till det. Och därför så undervisar då Paulus om det här med det kroppsliga. Och att kroppen är skapad utav Gud och att den är återlöst utav Gud. Att Gud liksom har inte bara skapat utan han har också frälst kroppen. Vi kommer se mera utav det här alldeles strax. Jag undrar om inte vi ska läsa det här avsnittet. Eller vi kan ta det i tre delar förresten. För att det som sker här från vers 12 till och med 20. Det är att Paulus undervisar om kroppen och kroppens plats och betydelse. Han gör det i tre delar. Den första delen i sådana fall är vers 12, 13 och 14. Där talar han om kroppen och om libertinismen och friheten och vad man får göra och inte får göra. Den andra delen, vers 15, 16 och 17, där talar han om hur kroppen tillhör Kristus. Och att vi i vår efterföljelse som lärjungar följer honom i kroppslig mening. Och den tredje och sista delen, där undervisar han då, eller drar slutsatsen om att vi är köpta, att den heliga ande bor i oss och ibland oss. Men vi kan ta en tredjedel i taget, och då läser jag alltså vers 12, 13 och 14. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta någon ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten, och båda ska Gud göra slut på. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt skall han också uppväcka oss. Då är det som så att det här första som står där i vers 12, där Paulus skriver allt är tillåtet för mig, men allt är tillåtet för mig. Vi tar bara det uttrycket, så det kommer igen va, två gånger. Allt är tillåtet för mig. Och så kommer det igen i nästa mening också. Allt är tillåtet för mig. Och jag tror här, ska se här. Jag hade nog ytterligare något ställe. Var det 10? Jag ska titta här så att jag inte lurar. Kapitel 10. Vers 23. Just det. Där kommer det igen. I kapitel 10, vers 23. Allt är tillåtet och så vidare. Och så nästa mening. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Så det kommer fyra gånger så knyter han an till det här uttrycket allt är tillåtet. Och då när man läser det som vanlig bibelläsare, då uppfattar man ju att Paulus, att det här uttrycket härstammar från Paulus. Och det är alltså inte sant. Det är sant att Paulus säger så. Och han menar säkert så också, men han förklarar ju vad han menar. Men det han gör är att han knyter an till ett ordspråk, eller ett slagord kan man kalla det, som fanns inte bara i Korint utan i den hellenistiska kulturen. Där sa man allt är tillåtet, därför att i det här samhället så fanns det, om man ska dela in befolkningen i Korint i två delar, så är det ju slavar och fria. Det är det handlar om. Och fria, det är de människorna som kan göra vad de själva vill. En slav kan inte göra vad de själva vill. Det ligger i själva begreppet slav. De är underordnade. Men fria herremän, de kan göra vad de själva vill. Och jag har citerat det vid något annat tillfälle också. Ett grekiskt ordstäv som säger att fri, det är den man som kan göra vad han själv vill. Det är frihet. Men det är inte den bibliska beskrivningen eller definitionen på frihet. Men det är den grekiska. Och det var det som gnostikerna eller grekerna kunde använda sig av, till exempel när det gällde hur man levde ut sin sexualitet. Det fanns ju, man räknar med, kanske 1000 prostituerade bara i Korint. Alltså man levde ju på ett, om jag får säga lite slarvigt, på ett hedniskt sätt. Och det gjorde man ju då inte minst därför att man kunde säga som så att frihet innebar ju faktiskt att man kunde leva som man ville. Det bestämde man själv. Sen hade man ju stora diskussioner på torget och så om hur man skulle leva och vad som var moraliskt rätt och riktigt och utifrån olika filosofier. Det var en ständig diskussion. Det Paulus gör, inte bara här utan på andra ställen, för de här slagorden, de kommer igen i olika tappningar på flera ställen framöver, kapitlen framöver. Paulus, han argumenterar aldrig emot dem. Utan han knyter an till dem. Man skulle ju annars kunna tänka sig att man skulle kunna fått en argumentation här. Där Paulus argumenterade emot den hellenistiska kulturen. Men det händer inte. Utan det han gör det är att han knyter an till det här. Och så reflekterar han. Han reflekterar över detta att allt är tillåtet för mig. Och sen distanserar han sig något och så ger han en annan infallsvinkel, och den andra infallsvinkeln, det är då den bibliska, alltså den judiska bakgrunden. Det är hans bidrag till diskussionen så att säga. Och sen drar han en slutsats då i regel när han har reflekterat färdigt. Så det är det sätt som man hanterar det på. Jag tycker det är klokt. Det här med att vara en fri människa eller att vara slav. Jag vill att ni ska titta också i kapitel 7, vers 22. Därför där gör han någonting som kan verka lite uppseendeväckande. Det står i slutet, om jag läser i slutet av vers 22, så står det så här. Den som var fri när han blev kallad är en Kristi slav. Så han diskuterar inte heller det här med att det skulle vara bättre att vara en fri människa än att vara en slav. Och inte heller åt andra hållet att det skulle vara bättre att vara slav än att vara en fri. Han tar inte den typen av diskussioner. Utan det han säger är att både de som är fria och de som är slavar och de som är prostituerade och de som var det nu än är, de kallas in i gemenskapen med Jesus Kristus, och då är det någonting helt annat som gäller. Då är det nya livsvillkor. Det är ett nytt liv, det är en ny relation till Gud, och det blir andra livsvillkor. Och det är det han knyter an till. Och då säger han, i den meningen så är vi ju alla slavar, nämligen under Kristus. Doulos på grekiska, slav, det ska kanske inte uppfattas som vi vanligtvis uppfattar det, för vi tänker kanske på de här amerikanska negerslavarna och hur de misshandlades och så, men att vara slav på den här tiden kunde ju för många vara det bästa tänkbara scenariot, för det betydde ju helt enkelt att man var anställd någonstans. Och det behövde inte alls vara att man var livegen, utan man hade ju sitt på det torra när man var slav. Så det, man ska nog hellre tänka i kategorier utav anställd, så att man inte har med sig det där negativa som ligger i vår förståelse utav slaven. Han säger också i Romarbrevet, det är alltså brevet innan första Korintherbrevet, där säger han i 6:e kapitlet i vers 18. Vänta, vi ska nog börja i vers 16. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar, och det är honom ni lyder. Antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Alltså han har talat om att leva under synden och att leva under rättfärdigheten, att man är slav under en eller andra. Vers 17. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden. Och så vidare. Ja, det fortsätter på samma tema. Så det Paulus gör, det är alltså att han knyter an till den tidens sätt att uttrycka sig. Och det betyder ju, när vi är tillbaka till första Korintherbrevet här 6, det betyder ju att när korintierna säger allt är tillåtet för mig, så ställer inte Paulus upp på det, för det är inte riktigt sant. Möjligtvis skulle han säga, ja, allt är tillåtet så länge vi inte ger upp vårt lärjungaskap. Allt är tillåtet så länge vi handlar efter Guds vilja. Det är tillåtet att vandra som Jesu Kristi lärjunge. Och som sådan har man en väldigt stor frihet. Men man kan inte slå in på en annan väg eller gå åt andra hållet utan att ta risker. Så det här försöker han då förklara för dem. Han är alltså en fri man. Paulus själv är en fri man i förhållande till världen. Han är fri man. Han var romersk medborgare. Han använder sig av det flera gånger. I förhållande till sig själv är han fri man. Men han tillhör Herren. Och i den meningen är han en Herrens slav. Och om han nu är Herrens slav, då vill han inte, som det står här i slutet på vers 14, då vill han ju inte att något annat ska få makt över honom. Nej, det var inte det. Nej, det var vers 12. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta någon ta makten över mig. För då blir han ju förslavad igen. Så han är alltså mån om att säga att inget ska få makt över mig. Det är ingen makt, ingen avgud, det är inga andra människor som ska säga, regera, som ska styra mig. Utan jag ska vara styrd av Herren Jesus Kristus. Och i den mån som jag är underordnad mänskliga sammanhang och så som vi alla är, så är jag det i Kristus och för Kristi skull. Nu handlade det ju just här om mat. det var ju också en sån där diskussion. Det kom, när vi kommer till kapitel 8 så går han igenom det mera i detalj. Det var ju så att praktiskt taget allt kött och mycket annan mat också var ju mat som först offrades i avgudatemplen. Det fanns massor med avgudatemplen i Korint. Nästan all mat passerade så att säga den vägen. Och det, dessutom var det så att i anslutning till templet eller till tempelplatsen, de hedniska tempelplatserna, så låg, kan man säga, om man får uttrycka mig lite slarvigt här, så fanns det alltså restauranger eller där man köpte mat. Och där kunde man då, där fick man ju del av det här som hade offrats först. Mitt intryck när jag fördjupar mig det här är att det fanns olika grader, för det fanns tydligen de som satt i de inre rummen där man faktiskt åt sådant som var offrat. Man hade en närmre relation till just den avguden som det hade offrats till. Och det är det som är bakgrunden, vi kommer till det sen. Det är det som är bakgrunden till att Paulus säger att man ska avstå från mat ifall det kommer andra, om det blir en stötesten för andra. Alltså förmodligen var det så att nykristna som var där och handlade mat eller som åt i periferin och så, kunde se sådana som hade varit kristna under lång tid kanske sitta i de inre rummen och äta direkt utav avgudens, det som var offrat till avgudar. Och så kanske de själva hade blivit frälsta just ifrån något sånt. Och så frästas de att kan de andra kristna sitta där och äta avgudakött, då kan väl vi också göra det, för det kanske var bättre kött där, jag vet inte. Så det är det som är bakgrunden till det hela. Det är alltså inte principiellt att man måste bli vegetarian när man är kristen. Men det där ska vi komma tillbaka till lite senare. Men det hör hemma redan här. Maten är till för magen och magen för maten. Där hittar han på ett eget slagord, har jag en känsla av. Han travesterar då på det här med att allt är tillåtet. Och så knyter han an till det. Men så säger han också så här. Kroppen är inte till för otukt utan för Herren. Och Herren för kroppen. Här är ju ett helt nytt inslag för de här hellenisterna och för grekerna. Det här strider emot den grekiska kulturen. Man tänkte sig inte att kroppen skulle tillhöra gudomen. Ännu mindre att gudomen skulle bo i kroppen. Men det här har Paulus med sig ifrån sin judiska bakgrund och ifrån sitt möte med Herren Jesus. För när han lärde känna Herren Jesus, då fick han ju se någonting som han aldrig tidigare hade sett. Han hade fått se Israels Gud bli människa. Ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Det är det vi kallar för inkarnationen. Och inkarnationen är en grundläggande princip hos oss kristna. Jämför den med, och ta varning också ifall det behövs. Jämför det med syndafallet. Adam och Eva och så, va. Då när djävulen frestar Adam och Eva så säger han till Adam. Ja, du, Gud säger att du inte får äta av den här frukten. Därför att om du äter av den frukten så ska du bli så som han. Du ska bli så som Gud. Där ligger frestelsen att människan nöjer sig inte med att vara en begränsad människa, utan människan vill bli så som Gud. Det är alltså en riktning åt det hållet. Men ett underkännande utav den mänskliga existensen, eftersom det är den man vill lämna. Så detta att man vill bli andligare och andligare, det är en riktning som egentligen går åt fel håll. Därför att den gudomliga riktningen åt andra hållet. Han som är ren ande, han blir människa och tar mänsklig existens. Han bejakar alltså det kroppsliga. Herren är till för kroppen, säger Paulus. Så ju mer, om jag får uttrycka mig lite slarvigt nu då, ju mer kristen jag blir, desto mer mänsklig blir jag. Det är alltså inte så att man blir andlig i den meningen att man blir omänsklig. Man blir någon sorts helgon eller något sånt där som far iväg. Och det som kännetecknar helgon nu, eftersom jag nämnde det, det är ju faktiskt det motsatta. Det är de som verkligen har levt i tjänst för andra människor i den riktningen. Den som vill vara störst ibland er, säger Jesus, han ska vara de andras tjänare. Den riktningen. Men det här, så tänkte ju inte de här grekerna, hellenismen som kulturen kallas, eller bland gnostikerna. De tänkte verkligen inte så, de tänkte tvärtom. Så här fick de någonting att bita i. Och sen så säger han så här om kroppen i vers 14. Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han också uppväcka oss. När korintierna talade om att kroppen är skild så att säga från det verkligt andliga. När korintierna talade om kroppens död, då talade de kristna om kroppens uppståndelse. Det är stor skillnad, märker ni det? Och eftersom det fanns, om ni tittar i, eftersom det fanns de som tvivlade på kroppens uppståndelse, så, för det står det i första Korintierbrevet 15 kapitlet, så ägnar Paulus ett långt kapitel, hela kapitel 15, åt kroppens uppståndelse. Det står så här i första Korintierbrevet 15:12, i den andra halvan av versen. Hur kan några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Och så ägnar han då hela kapitlet till det här. Och sen säger han i vers 23, eller 22 kan vi ta också. Liksom i Adam alla dör, alltså utanför Kristus så dör alla. Så ska också som är i, de som har kommit in i Kristus, eller kanske gäller alla också, genom Kristus göras levande. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och sedan vid hans ankomst de som tillhör honom och så vidare. Kristus är den förstfödde, den som först har stått upp från de döda. Men sen kommer nummer två, nummer tre och nummer fyra, så kommer du och så kommer jag. Hela, alla som tillhör honom ska uppstå från de döda. Han ägnar som sagt var ett helt kapitel åt det, och det är väl på grund av situationen i Korint. Där talade man om kroppen, ja men kroppen, vi kommer ju ändå dö och sådär. När jag läser det här och när jag tänker på det, så blir jag ju lite fundersam på hur det är i vår tid. Och jag tänker också, eller först och främst till och med, på mig själv. Kroppens uppståndelse. Och så mediterar jag fram och tillbaka och så, jag kan ju inte komma fram till någonting annat. Om jag vill vara en Jesu Kristi lärjung, om jag vill läsa som det står och när jag mediterar. För skulle det inte vara kroppens uppståndelse, då blir det ju ändå ingenting. Vad skulle det bli om det inte är kroppens uppståndelse? Det är, alltså Gud har skapat människan med kropp. Hela skapelsen var god innan syndafallsberättelsen och det kommer in i bilden. Det som händer genom Jesu Kristi död och uppståndelse, det är att han köper tillbaka, han återställer den fallna skapelsen. Och så får vi en ny skapelse, nya himlar och en ny jord, väldigt konkret uttryckt. Och nya kroppar, uppståndelsekroppar. Visserligen inte kroppar av kött och blod som vi har, men ändå kroppar. Om en andliga kroppar. Det där får vi gå igenom när vi kommer till 15 kapitlet. Men det här med att vi lever vidare på i själen, eller att det skulle vara någon sorts andligt uppgående i gudomen, det är alltså inte kristen tro. Och det är nog tyvärr så att vi lever, precis som det sägs också inom religionsvetenskapen, att vi lever i den mest gnostiska av alla tider sedan 200-talet. De flesta idag tror på grekiskt sätt, på gnostiskt sätt. Att man lever vidare, men inte i kroppslig mening. Och därför behandlar man kroppen därefter, precis som man gjorde i Korint. Den kan man använda som man själv vill. Den kan man bruka som ett redskap. Eller den kan plåga mig. Vi bejakar inte det kroppsliga i vår tid på samma sätt som man har gjort tidigare. Så vi har egentligen samma bekymmer som de i Korint. Men det här var bara första tredjedelen. Vi måste gå vidare. Och då har vi då den andra tredjedelen här. Och det betyder att när Paulus nu har knutit an till det här att allt är tillåtet. Och så kommer fram till att Ja, egentligen inte, utan vi ska inte för oss som är kristna, vi ska ju följa Herren Jesus Kristus. Då kommer han till den andra tredjedelen, vers 5 till och med 17, där han undervisar om kroppen på ett mer tydligt sätt. Och då ska vi se vad han säger om kroppen. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter de två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Här fastnar vi kanske på detta med att någon eller några har gått till prostituerade. Och det kan nog ha varit så, för det var inte så märkvärdigt på den tiden. Men det är inte hans huvudpoäng, utan hans huvudpoäng är att vi tillhör Kristi lemmar. Det är ju det som är själva undervisningen i det här. Och det ena ger det andra. Eftersom vi tillhör Kristus så kan vi inte förslavas under en sköka. Vi kan inte liksom tillhöra två, så att säga. Men huvudundervisningen är inte moralismen, utan huvudundervisningen är att vi tillhör Kristus. Han har tre stycken retoriska frågor i de här verserna. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Alltså, jag förmodar att de i Korint som hade hört evangeliet predikas och som hade tagit emot det, de visste det här innerst inne. Det som jag berättade för er, att Gud har blivit människa, alltså om inkarnationen, att det finns en riktning neråt, om man får uttrycka så. Och att Herren kommer för att forma oss till sin kropp och att ta sin boning i oss, i våra kroppar. Och att vi tillhör Herren helt och fullt. Alltså det måste ha funnits med i den här grundläggande undervisningen i Korint. Det är jag ganska säker på. Bekymret är ju bara då att det rimmar ju inte med den grekiska kulturen. Men han säger detta, vet ni inte att det är så? Alltså underförstått, jo men det vet ni ju. Ni vet ju att det är så. Vet ni inte att ni tillhör, att era kroppar är Kristi lemmar? Och när han säger så, då säger han det som en självklarhet. Han säger det inte att vi är det i symbolisk mening. Det är inte i andlig mening, utan det är i kroppslig mening. Våra kroppar är Kristi lemmar. Vi är var för sig, det här går han igenom när vi kommer till 12 kapitlet är det väl. Någon är ett öga, någon är ett annat öga, någon är en fot, någon är en hand och så vidare. Men tillsammans så utgör vi en gemenskap som är en kroppslig gemenskap. Och Kristus bor ibland oss, han regerar, han vill utöva sin vilja genom att använda oss som gemenskap. Inte som individer så mycket som oss, som gemenskap. Ni är Kristi tempel, ni är Kristi kropp. Vi gick igenom det i 3 kapitlet. Och det här är ju i mycket påtaglig mening, att vi är Kristi kropp. Annars kan man ju lätt få intrycket när man hör undervisning eller när man läser skriften lite för fort att detta med Kristi kropp och så, det är en bild. En symbol för vår gemenskap. Men så är det ju inte tänkt. Utan detta är på riktigt, om jag uttrycker det så. Kristus har inte någon annan kropp än den som vi utgör. Och då blir det plötsligt väldigt, inte bara, det blir väldigt påtagligt allting när vi tänker så. Och plötsligt så förstår man varför det är viktigt detta med kroppen och vad som är kroppens kallelse. Ska jag ta denna kropp eller min egen kropp då, den andra retoriska frågan, och göra dem till en skökas lemmar? Och så svarar han, nej naturligtvis inte, med genoito. Jag undrar om det är samma uttryck där som finns. Han använder det vid flera ställen, till exempel i Romarbrevet. Jag ser här, jag har skrivit upp många ställen, men jag ska titta på några av dem. Romarbrevet 3:4. Ja just det, inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet. Nej, aldrig. Med genoito. Och det kommer igen sen på flera ställen. Vers 6. Kan vi göra se så? Nej, aldrig. Och det, jag har ytterligare ett antal ställen. Vers 31, Romarbrevet 3, 31. Romarbrevet 6, 2 och 15. Kapitel 7, vers 7 och 13. Alltså kapitel 7, vers 7 och vers 13. Kapitel 9, där är Romarbrevet alltihopa. Vers 14, kapitel 11, vers 1 och 11. Så han använder det ganska genomgående. Och det är när han svarar väldigt starkt. Vi hade en professor i grekiska. Han skulle förklara hur starkt det här uttrycket är. För det står lite olika översättningar. Så han, egentligen så borde det översättas i helsike heller. För det är vad Paulus säger. Han tar i ordentligt, va? Så det är vad han säger här. Ska vi ta Kristi lemmar och göra dem till skökas lemmar? I helsike heller. Hur kan du ens tänka åt det hållet? Alltså det är så solklart plötsligt hur totalfel det är att bete sig på det sättet. Men som sagt, det var ju inte ovanligt. Ja, det var säkert ovanligt bland de kristna. Men bland de kristna så fanns det ju de som hade varit äktenskapsbrytare eller som hade arbetat som prostituerade och som har gått regelbundet dit utan att det har varit något fel. Och så plötsligt så är det något fel. Så att det fanns säkert en eller annan som inte hade gett upp den här ovanan. Och det adresserar ju Paulus då indirekt. Men återigen, huvudundervisningen är ju att kroppen tillhör Kristus. Det är det som är det viktiga. Och han förstärker då det här, som om det inte räckte med att ta i på det här sättet som jag nu gjorde också. Som om det inte räckte så citerar han ifrån första Mosebok 2:24. Slutet på vers 16. Det heter, de två ska bli ett kött. Det är alltså första Mosebok 2:24 där det står, det som vi använder i vigselgudstjänsten. Därför ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru och de två ska bli ett kött. Med samma ord att tillämpa den här. Därför ska du hålla dig till Herren och ni ska bli ett. Nu står det visserligen så här i vers 17. Den som är förenad med Herren är en ande med honom. Och då måste det kommenteras, för annars så kan det komma helt fel här. Kommer ni ihåg det att jag sa det att det finns att Paulus använder här en motsättning mellan ande och kött. Alltså inte mellan ande och kropp utan mellan ande och kött. Och det köttsliga livet och den köttsliga inriktningen, det är ju att gå sin egen väg. Att inte gå i riktning mot Herren. Relationen till den här världen och relationen till mig själv kallar Paulus för köttslig. När han talar om relationen till Herren, då använder han ordet andlig. Det betyder inte att det bara är anden som har relation till Herren. Utan också själen och kroppen. Hela din varelse har gemenskap med Gud. Hela din varelse tillhör Herren och du går med Herren med hela din kropp. Men det kallas att du är förenad i anden, alltså i den heliga ande. Så det gäller att förstå det här med att vi är förenade med Herren i en ande på rätt sätt. Så ni inte tror att det bara är min ande som är förenad med Herren men inte själen och kroppen. Där kan man leva sitt eget liv. Så är det inte. Utan det är relationen till Gud som kallas för andlig. I motsats till den köttsliga relationen som är en otrosrelation till Gud där man går bara sin egen väg. Det är det som är motsättningen här. Så när man läser här nu att den som är förenad med Herren är en ande med honom, då är det underförstått både ande, själ och kropp. Det är den andliga relationen, vi är förenade med honom. Han använder den här motsättningen ande-kött i Galaterbrevet också på en del andra ställen. Och det är, reder man inte ut det där så kan man trassla in sig ordentligt i de där begreppen. Nu har vi den sista tredjedelen kvar, ska vi hinna med den också, det vore ju strålande. Då läser jag där från vers 18. Fly bort från otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Och att ni inte tillhör er själva. Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Fly bort från otukten. Här kommer nu själva slutsatsen av den här undervisningen som man har haft om kroppen. Och det går väl kanske inte att säga med absolut säkerhet. Men frågan är om inte det där uttrycket fly bort från otukten, utropstecken, går tillbaka på Josef. Ni vet Josef och Potifars hustru. Första Mosebok 39. Hur var det där? Varför satt Josef? Alltså ni kommer ihåg Josef. Abraham, Isak, Jakob och så de 12 sönerna Josef som blev såld till Egypten och hamnade där. Det var ju långt innan, det var ju nästan 2000 år innan Kristus, så hamnade han i Egypten och så fick han ju en position vid faraos hov och så kastades han i fängelse. Varför kastades han i fängelse? Det står så här i första Mosebok 39 att han var en ung, snygg man som drog kvinnornas blickar till sig. Och Potifars hustru uppvaktade Josef och försökte förföra Josef. Och Josef, han står det i texten, han krängde av sig manteln som hon hade tagit i och så flydde han bort ifrån Potifars hustru. Och det där uttrycket, han flydde bort ifrån Potifars hustru, det kommer igen, jag tror åtminstone 2, kanske 3, 4 gånger i den här berättelsen. Det kan vara det som han tänker på när han knyter an till sig, fly bort ifrån otukten. Sen, ja, det gjorde ju Josef också, men sen när det skulle berättas för farao, då sa Potifars hustru att det var tvärtom, att det var Josef som hade försökt förföra henne. Och på det sättet så hamnade han i fängelse. Och där i fängelset så fick han ju de här uppenbarelserna och drömmarna och han kunde tyda faraos drömmar. Och längre än så behöver vi inte berätta, men ni känner igen det förmodar jag. Sen finns det ju mera som instruktioner när man kommer till ordspråksboken, just det här med att fly undan ifrån otukten och att se upp med lockelser och sånt. Men jag tror inte vi behöver läsa det. Det är ordspråksboken 6:23. Och hela resten av det sjätte kapitlet är en bra bit in på sjunde kapitlet. Men det här strider ju då, kan man säga, emot den grekiska förståelsen. Greken och hellenisterna tänkte inte alls på det här sättet. Utan det här är det judiska och det kristna som slår igenom här i Paulus undervisning. Han säger till och med att man syndar mot sin egen kropp i det 18:e versen. Ingen kan leva utan kropp. Det är genom kroppen som vi har relationer. Det är genom kroppen som vi får intryck. Det är genom kroppen som vi talar med varandra. Det är genom kroppen vi umgås. Det är genom kroppen som vi umgås med Gud. Du kan inte hålla gudstjänst utan kropp. Så kroppen är så att säga, den är helgad åt gemenskap med Gud. Och den är helgad åt det heligas gemenskap. Och att man lever ett liv i Guds, efter Guds vilja. Men som jag sa, Paulus slutar aldrig när han håller ett sånt här tal med att säga fly bort från otukten, som att det skulle vara sista ordet. Han slutar aldrig så, utan han fortsätter i vers 19. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått utav Gud? Paulus bejakar kroppen och inte bara bejakar så här i allmänhet att den är skapad utav Gud, utan han bejakar den som ett tempel åt den helige ande. Han säger att kroppen är någonting som vi har fått ifrån Gud. Anden har vi fått ifrån Gud, kroppen har vi fått från Gud och själen har vi fått från Gud. Vi tillhör inte oss själva, utan vi tillhör Herren helt och fullt. Och så står det då avslutningsvis, ni har blivit köpta. Och priset är betalt. köpta och betalt. Det var så här att, som jag sa, ungefär en tredjedel, kanske ännu fler, var slavar i Korint. De var fria och så var det slavar. Men en slav kunde friköpas. Och när slavar skulle friköpas, eller de skulle köpa sig själva fria, för de hade de också möjlighet. Jag vet, jag kan inte de där bestämmelserna i detalj, men så mycket som jag känner till, de kunde friköpa sig själva. Då gick man till hedna templets präst. Och så talade man om då att man ville bli friköpt. Man hade klart med ägaren också, man skulle bli friköpt. Och så gav slaven, om det nu var hans egna pengar eller om det var någon annans pengar, så gav han den här summan till prästen. Och prästen i sin tur betalade ägaren. Så det gick så att säga genom prästen. Så då den här ägaren köpte, men han var inte fri förrän det var betalt. Det är därför vi har det här uttrycket köpt och betalt. Det kommer ifrån det här. Men det gick igenom den här prästen och genom det här templet av guden. Så att avgudadyrkan var inblandad både i mat och i friköpandet av slavar. Utav allt möjligt. Det fanns tjogtals med tempel i Korint. Överallt. De kristna var ju bara en liten gemenskap. Och de hade inte något tempel, men de var själva templet, säger Paulus. Om de nu har blivit köpta och priset är betalt, och då talar vi inte om pengar i det här sammanhanget, utan då talar vi med friköpta, med Kristi död. Kristus som har blivit försoningsoffret, som har gjort att vi får frid med Gud. Det är så det är köpt och betalt. Och så kommer det då sista som han säger, så förhärliga då Gud i er kropp. Ni tillhör inte själva. Förhärliga Gud i er kropp. I Romarbrevet 2 versar där hinner vi med också. Romarbrevet 12:1, så ska ni se hur Paulus talar om kroppen där. Och det får bli det sista nu då. Romarbrevet 12:1. Där skriver han till församlingen i Rom på följande sätt. Jag förmanar er vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud i er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, alltså fallna världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 15 kapitlet också, vers 6, vers 5 och 6. Där skriver han i slutorden till församlingen i Rom. Må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni endräktigt med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Hur ska vi kunna prisa Gud om vi inte får använda munnen? Alltså han gör det väldigt tydligt, och det behövde sägas tydligt på den tiden. Det kan låta som självklarheter, men han skriver som han har gjort nu, som vi har gått igenom här också till församlingen Korint, så var det alltså inte självklarheter. Jag gick igenom det här på eftermiddagen, så kom de där orden till mig att här finns alltså en kroppens kallelse. Vi lever i en lika gnostisk tid idag nästan, med gnostiska föreställningar om andlighet och kroppslighet. Och ett förakt för kroppslighet inte minst. På samma sätt som man levde i Korint. Men det bibliska budskapet är annat. Det finns en kallelse för dig och mig som inkluderar kroppen. Kroppens kallelse. Få bära fram våra kroppar. Det är sinnets förnyelse. Och använda våra munnar. Inte till att förtala eller baktala eller någonting sånt, utan till att välsigna Gud och välsigna varandra. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Över första Korintherbrevet, och det här var del 24 som vi har fått lyssna till i repris. Nästa vecka får vi också lyssna till repriser av del 25. Detta på grund av att det är lite uppehåll i inspelningarna i Värnamo kyrka 2 veckor. Annars är det i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30. Det här var en sändning ifrån Värnamo församlingsnärradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Programmet heter Bibeltimman. Härefter kommer sändningen från Radio MF och du får lyssna till Missionskyrkans söndagsgudstjänst.